Hej och välkommen tillbaka till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Jonny Strömgen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I den här podden träffar jag och Anke Berglund på vår brand partnership-avdelning. Spännande branschfolk där vi får tillfälle att dela med sig av sin yrkeserfarenhet, ge tips och dela med sig av kunskap gällande media och den kommersiella ljudbranschen i stort. Just det här avsnittet så är ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Sveriges Annonsörer. Vi startade detta samarbete för ungefär 2 år sedan och började då släppa 4 specialavsnitt per år. Ett per kvartal fylld med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Med det sagt så är detta det andra specialavsnittet för 2024. Och med oss i det här avsnittet har vi vår co-host och Sveriges annonsörskribent Karin Fredlund, som under 40 år bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor. Hej Karin, kul att se dig igen.
Hej, det var kul att vara tillbaka. Jag har längtat.
Ja, men jag förstår det. Det är ju snart midsommar. Det brukar ju vara kallt när vi ses här.
Ja, det brukar ju vara det. Men det snöar i alla fall inte idag.
Det är inte idag. Härligt. Dessutom har vi också med oss Robert Aff Klintberg Rydberg, som var med och grundade Capero, som idag är ledande konsult i Europa i ett utvecklat mediehus samt hjälper företag att spara pengar inom produktion och marknadskommunikation. Hej Robert och välkommen till podden Vi hörs.
Tack så mycket. Otroligt kul att få vara med här.
Härligt. Jag tänker bara för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du bara kort kunna berätta lite mer om vem du är och din bakgrund?
Ja, gärna. Absolut. Min bakgrund är ju kanske väldigt intimt förknippad med Capero nu, eftersom vi startade Capero redan 2002. Så en stor del av mitt yrkesliv har handlat om de sakerna som vi jobbar med och de erfarenheter som vi har byggt upp genom åren. Men det är klart att det finns en liten historia innan dess också. Jag grundade ju Capero tillsammans med mina 2 kompanjoner Kai och Peter. Och vi möttes på KTH faktiskt en gång i tiden när vi pluggade. På den inriktning som idag heter medieteknik. Och efter KTH-tiden så jobbade vi på lite olika ställen i kommunikationsbranschen. Jag jobbade på flera webbbyråer, Spray bland annat, som var ganska namnkunnig på den gamla goda tiden. Och sen har jag jobbat på designbyrå och contentbyrå. Och, lite så där. Och det är inte så ingenjörsmässiga platser kanske att vara på, men det var ändå intressant som ingenjör att komma till de typerna av arbetsplatser. Och Peter och Kai var på andra ställen i branschen. Och vi såg alla 3 att det fanns ganska stora strukturella utmaningar i branschen som sätter käppar i hjulet för många marknadsavdelningar att få ut så mycket som möjligt av sina marknadsinsatser. Och det är både utmaningar mellan marknadsavdelningen och deras intressenter på affärssidan. Det är utmaningar mellan marknadsavdelningen och deras leverantörer, byråerna. Och sen är det mycket utmaningar inom marknadsavdelningarna också. Då kände vi att om vi bara kunde applicera våra lite mer ingenjörsmässiga metoder på kreativa verksamheter skulle kunna hända väldigt mycket spännande saker. Så det är det som vi har jobbat med i alla år egentligen. Och det är där jag har fått min erfarenhet och det är där, det som är mycket min bakgrund. Så att det handlar mycket om att göra saker på rätt sätt och göra rätt saker ute på marknadsavdelningen.
Ja, men det känns som att det har varit med om en ganska lång resa. Det är ändå 20...
Du får inte räkna det här.
2002, jag började räkna baklängs här nu, men det måste ha varit en framgångsrik resa.
Ja, det har varit en väldigt kul och bra resa för oss. Otroligt bra och kul jobb vi har faktiskt.
Ja, vad roligt. Och nu har ju Capero genomfört den här intressanta studien Marknadsavdelningen 23. Som bland annat visar på att företag de senaste 7 åren har typ fyrdubblat antal kanaler för sin marknadskommunikation. Om man tänker majoriteten av marknadsavdelningen inom framförallt business to consumer kommunicerar i fler än 16 kanaler. Det är ju ganska mycket. Det som är intressant att fråga är först och främst hur den här studien genomfördes.
Ja, precis. Bakgrunden till studien var ju att vi är ute på väldigt mycket marknadsavdelningar och ser ju väldigt mycket förändringar som sker. Och ser att det finns viktiga utmaningar som uppstår på grund av de där förändringarna. Och även om vi har jobbat med kanske 100-tal företag vid det här laget så räcker det inte alltid för att folk ska lyssna på vad vi säger, utan ibland måste man sätta lite siffror och få bevis för de sakerna man ser. Så då föddes idén till den här undersökningen. Och på ett väldigt tidigt stadium så började vi diskutera att göra den tillsammans med Sveriges Annonsörer som en bra partner i det här. Den studien innehåller liksom 3 perspektiv kan man säga. Det första perspektivet är organisation- och processperspektivet. Hur jobbar vi, organiserar vi oss? Och sen så handlar det om det här med kanaler och vad vi producerar. Och sen så finns ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv också. Och för att belysa de här perspektiven så kände vi att det var viktigt att få input från lite olika håll. Så att vi ville prata med marknadsavdelningen själva, givetvis.
Mm.
Men det är också jätteviktigt i de här perspektiven att få input från de som är marknadsavdelningens stora intressenter eller beställare, det vill säga affärssidan på de flesta företag. Så de ville vi också prata med. Och sen har vi väldigt goda erfarenheter att även prata med marknadsavdelningens leverantörer. Vi gör det i nästan alla våra projekt vi jobbar med, att vi låter leverantörerna komma till tal, för att när man är leverantör så kanske man inte alltid säger till sin uppdragsgivare vad man tycker och tänker och hur det funkar. Men om det kommer en oberoende part och lyssnar på dem så kan de gärna öppna upp och berätta.
Lite andra svar och en annan vinkel.
Ja, ja, exakt. Så att, då pratar vi också med byråer i det här sammanhanget. Och så totalt sett så fick vi svar från lite drygt 200 personer i de här rollerna som belyser situationen på svenska marknadsavdelningar. Lite grann historiskt de senaste åren, men också framåt vad man tror kommer hända.
Ja, men spännande. Kan du ge en liten synopsis av det resultatet ni fick fram, hur det låter.
Ja. Till att börja med så kände vi igen väldigt mycket av det vi såg i studien förstås. Ja. Det var ju de saker vi frågade om som vi tyckte oss se där ute och som vi också fick svar på. Men det är ju stora utmaningar. Det är ju så att man gör ju väldigt mycket saker. Man är, som du säger, väldigt många kanaler, man gör väldigt mycket aktiviteter, men man har också fler budskap och det skapar en stor komplexitet för marknadsavdelningen. Men det uppstår också en organisatorisk komplexitet i det, för man får mer specialister, man formar sig i silos, man får mer data, man får fler leverantörer och byråer och så vidare. Så att det skapas en otroligt stor komplexitet. Men det intressanta är att även om man gör mer så har marknadsbudgeten under samma period inte utvecklas på samma sätt. Så det betyder att de resurser du har delar upp i väldigt många små bitar. Och det får en massa intressanta och viktiga konsekvenser som man måste fundera på hur man ska hantera. Och det är kanske lite grann upprinnelsen till det här samtalet också. Ja. Den här söndersmulningen kallar vi för fragmentering. Och det får ju konsekvenser för både effektivitet och för effekt. Men det skapar också organisatoriska utmaningar, för det skapar väldigt mycket frustration ofta bland de inblandade, och det blir en väldigt svår situation för marknadschefen att leda den här fragmenterade marknadsavdelningen. Och de stora konsekvenserna som vi såg handlar ju väldigt mycket också om de affärsmässiga perspektiven. Det blir svårt för marknadsavdelningen att vara en riktigt bra strategisk partner till affärssidan när verkligheten är väldigt fragmenterad, när man fokuserar väldigt mycket på produktion och kommunikation och kanaler och data och specialistroller och funktioner. Och den stora slutsatsen av studien var ju egentligen den att marknadsavdelningen, för att rigga sig för framtiden, måste förstå affären mycket bättre och bli en mycket bättre affärsmässig partner till affärssidan. Så det är den stora slutsatsen, kan man väl säga. Vi sätter finger på alla de här tendenserna som sker, men det är väl ändå liksom den stora riktningen som vi pekar ut framåt.
För att bli tydligare hur man ska göra beställningar.
Ja. Alla de perspektiven.
Ja.
Det vore ju också intressant att veta vilka förväntningar ni hade innan ni genomförde den här studien, och om då resultatet blev som ni trodde.
Mm. Ja, men det är en intressant fråga. Ja, förväntningar. Vi hoppades ju på att kunna bevisa det vi såg.
Ja.
Och i 95% av fallen så fick vi också siffror på de sakerna vi tycker oss ha sett där ute.
Mm.
Men det som förvånade var väl kanske att det kanske var ännu tydligare och kanske ännu mer dramatiska siffror än vad vi kanske hade trott när vi tänker tillbaka på de projekt vi har varit i. Men, så det var väl i princip det vi trodde, men kanske
ni fick snäppet, det mera starkt.
Snäppet tydligare och snäppet kanske värre i vissa fall. Man får säga så.
Sant. Ja.
Men vad ser du är den största bidragande orsaken till att det har skett en sån här enorm förändring hos marknadsavdelningar, så att de har svällt ut så här mycket och arbetar med så fantastiskt många fler kanaler än vad man gjorde då för 7 år sedan?
Ja, det är kanske en förändring kanske har skett över lite längre tid än så egentligen. Och det finns säkert massor med orsaker, men jag tycker mig se att det hänger väldigt mycket ihop med den digitalisering som har skett av marknadskommunikationen. För att de har drivit några olika stora förändringar. En av de stora förändringarna är att man har förflyttat väldigt mycket fokus till egna kanaler.
Mm.
Och när man fokuserar på egna kanaler, då blir det lätt att tänka att då ska man ha egen personal och egna specialister. Och tekniken har blivit tillgänglig.
Mm.
Där det kanske för 15-20 år sedan var svårt att göra marknadskommunikation, för man behövde massa utrustning och specialkompetens och så. idag kan man flytta in det där. Så att de stora förändringarna har varit att man fokuserar på egna kanaler och att man flyttar resurser och kompetens och specialister in-house. Och när man får både kanaler och specialister nära, då är det väldigt lätt att tänka att då gör vi mer. Mm. Då gör vi oftare, då kommer vi med nya idéer hela tiden och sådär. Och då har det drivit på den här utvecklingen att man gör mer och mer saker. Men det vi ser när vi är ute och diskuterar det här med våra uppdragsgivare är att det finns väldigt sällan en solid analys bakom det här. Det är inte så att man analyserar och tänker att ja, vi borde göra fler grejer, vi borde vara i fler kanaler, vi borde vara fler anställda, fler specialister, utan det här har liksom vuxit fram över tid på något sätt. För att det har varit möjligt och för att det har varit roligt kanske i vissa fall och sådär. Så det är en organisk förändring som har skett och de flesta har inte ens märkt att den har skett.
Att den har kommit liksom.
Nej, man började för några år sedan och hade en liten marknadsavdelning och idag så är man 4, 5, 6 gånger så många och oftast känns det där ganska kul, men det finns en massa osynliga problem i det där också.
Ja, för jag tänkte, vilka konsekvenser kan det här leda till då?
Ja, vi kallar det ju fragmentering till stor del, det finns ju massa konsekvenser, men en av de stora delarna är ju det vi kallar för fragmentering. Och om man försöker liksom förklara det där lite grann så är det ju så att rent kommunikativt så vill man ju lägga så mycket av sina resurser som man har på att skapa bra kreativa lösningar och exponera dem för så många som möjligt.
Såklart. Mm.
Det är liksom det man vill uppnå, men då är det ju så att varje aktivitet du gör, det kräver ju ett visst mått av administration och ett visst mått av produktion. Och de här sakerna måste du göra, men du vill egentligen lägga så lite kraft som möjligt på de frågorna. Du vill egentligen komma till kreation och exponering. Mm. Men det som händer när man fragmenterar sina marknadsresurser i massa små aktiviteter, det är att man får väldigt många saker som måste administreras och produceras. Och det är klart att gör en riktigt stor sak så kräver det lite mer produktion och lite mer administration. Men i princip så är det så att varje aktivitet du gör har sin administration som måste göras. Och ju fler aktiviteter du gör, desto större andel av dina resurser hamnar på administration och produktion. Mm. Och du får mindre pengar över och tid till att lägga på just kreativa idéer som faktiskt har någon effekt. Ja. Och att visa upp de kreativa idéerna för mottagarna. Så att i slutändan så tappar du effekt av att fragmentera. Du kanske tänker att nu blir det mer precis och riktat och sådär. Men i det stora hela så missar man att man lägger väldigt mycket tid på fel saker. Och det här är ofta osynligt på företag. Man tittar ju inte på det här riktigt. Så man märker inte det här. Man tänker bara att vi gör mer och mer, och det måste ju vara bra att vi gör mer och mer.
Det händer bara på något
sätt. Ja, och att, men att i praktiken så innebär att vi får mindre kraft över till att visa upp våra alster. Och det finns ju ett intressant perspektiv på det här, att när du delar upp din tid i väldigt många små bitar så får du ju mindre tid till varje sak du gör. Mm. Så den kreativa kraften du kan lägga på varje budskap blir ju väldigt liten. Och det är därför vi också ser att kreativiteten minskar i många fall. Man blir väldigt mycket mer taktisk och mycket mer direkt i sin kommunikation och kanske satsar mycket mindre på humor och känslor och alla de här sakerna som kanske behövs ibland för att bygga en effekt hos mottagaren. Och så finns det ytterligare ett perspektiv, och det är att när du delar upp dina mediaköp i små bitar, då tvingas du ofta in kanske i kanaler som har mindre effekt. Det blir dyrare att köpa media i små portioner än att köpa i stora och så. Så att din mediaeffekt tappar du också genom att fragmentera. Och det kanske inte du heller märker. Så att alla de här sakerna blir lite osynliga konsekvenser av den här fragmenteringen, som de flesta företag aldrig riktigt sätter sig ner och tittar på.
Jag tänkte också på en sak som ni själva har tagit upp tidigare när det gäller de egna kanalerna. Att man ska ha så mycket, man ska vara always on. Ni har beskrivit hur man alltså som på ett företag gör tusentals inlägg, artiklar till exempel. När användarna, kunderna kanske är inne en gång i kvartalet, och då har det liksom kommit 1000 inlägg som de aldrig har sett. Som är mer eller mindre bortkastade, med andra ord.
Ja, så ser det ofta ut. Man lägger otroligt mycket kraft, det ser vi hos nästan alla våra kunder, att man lägger jättestor kraft på de här egna kanalerna. Och det är, när vi säger egna kanaler, det är sociala medier, det är webben, det är CRM och det är alla möjliga sådana kanaler. Och när vi tittar på det rent generellt, det här gäller inte för alla, men i väldigt många fall så är det så att man når väldigt få med de aktiviteterna, samtidigt som man lägger kanske 80-90% av sin interna tid på de kanalerna. Så att balansen blir väldigt, väldigt skev. Det som ger stor effekt och når många lägger man väldigt lite tid på, medan det som kanske inte ger samma effekt och inte når så många lägger man väldigt mycket tid på. Och det här blir också ganska osynligt ofta, för att på en stor marknadsavdelning så du studerar inte var du lägger din kraft och var din tid på det sättet, utan du jobbar på.
Mm. Mm. Och jag läste artikeln som du skrev, Karin, som finns att läsa på Sveriges Annonsörers hemsida. Så stod det ju bland annat där att inom business to business och business to consumer så arbetar man ofta med mer än 20 kanaler. Men speciellt inom business to consumer. Men det här, det förstår man ju att det är väldigt svårt att få ihop, att det blir rätt splittrat. Så vad är egentligen rekommendationen? Hur många kanaler är optimalt att arbeta med?
Det där har ju faktiskt Niklas Bondesson visat på i effektrapporten när han har studerat 100-wattare. Och då kan man ju säga att visst, det är bra att man har flera kanaler, men det måste liksom vara, det får inte vara för många, utan någonstans mellan 7 och 9 är optimalt. Sen börjar man tappa effekt helt enkelt. Så, eller rättare sagt, ja, gärna ända ner till 4, men sen tappar man effekt. Och sen, det finns ju väldigt skrämmande uppgifter när man börjar titta på programmatisk annonsering till exempel. Den amerikanska Association of National Advertisers har gjort en stor studie där som visar alltså att man har, snacka om fragmentering, men alltså genomsnittliga kampanjer ligger på 44 000 sajter.
Ja, herregud.
44 000.
Man kör ut det.
I genomsnitt.
Ja, i genomsnitt.
Oj, vad ska jag inte så skratta åt det. Men,
det är programmatiskt alltså. Så att det är ju, man sitter ju inte och, man köper ju bulk och gud vet allt. Men det innebär ju att man splittrar, snackar om att man fragmentiserar.
Ja, och det finns ju ett intressant perspektiv på det där. Det är att ju fler kanaler du är, desto större överlapp blir det mellan kanalerna, det vill säga du når samma personer. Exakt. Och du kan inte styra det. Och det som händer rent mediamässigt, det är att du bygger frekvens. Det vill säga du når samma personer flera gånger med samma budskap. Mm. Och det är ju i grunden inte något negativt att nå samma person flera gånger, men de flesta företag har ju en begränsad mediebudget. Så det du egentligen behöver göra, det är ju att nå många personer få gånger om du verkligen ska optimera effekten av din investering. Så att genom att vara i många kanaler så slösar du också bort dina pengar genom att öka frekvensen.
Mm. Och när du jobbar med programmatik så är det ju så att säga budgivning. Så du kan i princip dessutom höja priset på dina egna annonser genom att du budar emot dig själv.
Exakt. Mm. Det där har vi sett hos många kunder.
Jag tänkte bara, om man då arbetar med typ 20 kanaler idag och sen så ska man dra ner och fokusera då på 9 stycken. Hur ska man välja vilka man ska arbeta med? Och premiera?
Ja, jättebra fråga. Jag kan bara fylla i där på Karins studie från Niklas Bondesson och Sveriges Annonsörer. Det finns ju internationella sådana studier också. De pekar ju ofta snarare ner på det du sa, 4, 3, 4, 5 kanaler. Mm. Nu pratar vi köpta kanaler då. Mm. Och då kan vi behöva kompletteras med ägda kanaler också. Mm. Nej, men det man måste göra, man måste ju utgå från företagets verkliga strategiska behov, de affärsmässiga behoven. Om de är tydliga så är det mycket lättare för alla inblandade att liksom enas om de prioriteringar man ska göra. Och då är det väldigt sällan du kommer fram till svaret att vi ska vara 20 kanaler. Så om du börjar i den änden så kan du få liksom en snisslad bana från behov till strategi till taktiska vägval som kanaler och aktiviteter och sådana saker. Utmaningen som vi ser är att väldigt många företag kanske inte riktigt har de där målsättningarna och behoven så tydligt formulerade. Det vill säga att de flesta företag har jättefina tillväxtmål och säljmål och sådär. Men de hjälper inte marknadsavdelningen. Det är inte en strategi att säga att vi ska sälja mer. Utan det man måste veta på marknadsavdelningen är hur ska vi tjäna mer pengar? Var ska vi tjäna de pengarna? Är det på någon specifik marknad för vissa produkter mot vissa målgrupper? Eller vad är det på ett visst sätt att distribuera? Eller var kommer pengarna ifrån? Och när marknadsavdelningen vet det, ja, då kan man ju lägga en marknadsstrategi, en marknadskommunikationsstrategi. Mm. Och när man har lagt den, då kan ju hela marknadsavdelningen, även om den är uppdelad i silos och kanaler och allting sånt, faktiskt samlas kring den strategin och säga, ja, men bra, då är det det vi ska driva. Mm. Men så länge man inte har gjort det, då är det ju då hamnar man ju väldigt mycket i personliga åsikter och tycke och smak. Och det finns alltid intressenter som driver sin agenda.
Absolut.
Vare sig det är en intressent som driver en kanalagenda eller en typ av kommunikation eller ett produktsegment eller vad det nu kan vara. Så man måste koppla tillbaka det hela vägen upp i toppen. Och det är ofta så, som jag sa, att den där strategin inte alltid finns på det sättet som marknadsavdelningen behöver. Och då kan marknadsavdelningen faktiskt behöva hjälpa affärssidan att formulera ut de där frågorna så att man tillsammans kommer fram till de perspektiv som marknadsavdelningen behöver ha tydliga svar på. Och det fina med det är att om man gör det tillsammans, då synkar man ju också marknad och affär.
Ja.
Och kan jobba tillsammans sen. För att idag ser vi ju ofta ett väldigt stort glapp, och det ser vi också i studien, ett stort glapp mellan affärssidan och marknadsavdelningen, där affärssidan tycker att marknaden förstår inte affären. Och på motsatt sätt så är det ju ofta så att marknadsavdelningar känner att affären förstår inte marknadskommunikation. Mm. Men om man sätter sig ner och jobbar tillsammans, då kan man skapa den där gemensamma bilden och också få respekt för varandras kompetenser och för varandras insats i processen.
Jag tror att vi är på något riktigt, och där tror jag många brottas med fortfarande. Liksom, vad är egentligen vårt gemensamma mål? Hur ska vi på något sätt få ihop det tillsammans? Mm. Ja, men intressant. Sen är ju, ja, jag tänker med allt det här sagt då, hur ska man tänka utifrån fördelning av budget? Om man bara på allra bästa sätt, oavsett om man har en 7-9 kanalslösning eller man är uppe och tickar på 16-20. Vad är liksom, det är nog en svår fråga, men vad är rekommendationen utifrån det?
Nej, och det är ju omöjligt att svara på en sån fråga generellt, utan jag tror att svaret blir nästan samma som vi pratade om nyss, när vi säger att om man sätter prioriteringarna, då kommer också behoven formulera var du behöver lägga dina resurser. Det vill säga, det är inte säkert att det största affärsområdet behöver mest pengar eller så, eller det mest prioriterade området behöver mest pengar, för det kanske inte är där insatserna behöver göras. Men man kommer genom att göra en prioritering och strategisk planering kunna se var resurserna behövs. Och om den strategiska planeringen är gjord av affärssidan gemensamt, det vill säga en affärsstruktur på ett företag är ofta uppdelad i produktområden eller divisioner eller segment eller sådär. De är ju inte alltid enade om hur prioritering ska göras mellan dem. Utan mellan dem finns det ofta ett rättviseperspektiv.
Mm.
Men om man kan få dem att sätta sig tillsammans och faktiskt förstå att men det är ju Tyskland som är viktigt, eller produkt X som är viktig, eller kundgrupp C eller någonting sånt där. Ja, men då kan de också acceptera att marknadsavdelningen gör prioriteringar mellan dem. För annars uppstår det nästan alltid på marknadsavdelningen ett rättviseperspektiv mellan beställarna.
Mm.
Alla kommer och ska ha saker gjorda. De där fick ju en sån där kampanj, då borde väl vi få en sån där kampanj, eller vad det nu är. Och marknadsavdelningen hamnar alltid sist i kedjan och blir de här negativa som måste säga nej till saker. Och man vill inte vara i den situationen.
Nej.
Det är inte sunt för någon. Och det blir inte bra kommunikation. Så att det man behöver göra är att gå tillbaka till roten igen. Det låter så himla enkelt och kanske lite trist, men om man bara får till det så blir allting mycket bättre. Det blir också mycket roligare att jobba på marknadsavdelningen när alla jobbar tillsammans och förstår, driver mot samma mål.
Jag tänkte i artikeln som du skrev, Karin, smula inte sönder budgeten, så går det ju att läsa att du, Robert, sa att marknadsavdelningen på många sätt själva har bidragit till problemen och att leverantörerna har hjälpt till. Kan du utveckla det lite mer här?
Ja, jag måste väl göra det. Det där är lite tillspetsat, kan man väl säga. Ja. Men det finns ju någon sanning i det här, såklart. Mm. Och det är ju att, till att börja med, så här, det är ingen som har tvingat marknadsavdelningen att fragmentera. Det har ju marknadsavdelningen skapat själv. Men ofta har man, som jag sa tidigare, kanske inte märkt att det här har uppstått. Och man kanske till och med i vissa fall tycker att det finns positiva perspektiv av det. Men det man kan säga, om man spetsar till det där lite grann, är ju att marknadsförare generellt letar ju nya möjligheter hela tiden. Och man vill hitta den här gyllene nyckeln som bara ska få allting att bli mycket bättre och få ett övertag mot konkurrenterna och sådär. Och man blir väldigt möjlighetsdriven och väldigt trenddriven. Man skulle kunna kalla det lite grann FOMO också, och lite ängslan sådär. Vi måste hoppa på alla tåg som dyker upp. De knapparna är ju otroligt lätta att trycka på för en leverantör, en teknikleverantör, en konsult, en specialistbyrå eller de här som uppfinner nya kanaler liksom, som vi ska vara i. Och dyker man upp med ett sånt erbjudande, en sån möjlighet, och dessutom har massa siffror och data med sig som kan bevisa att det här är ju fantastiskt, att det är nästan omöjligt för en sån här en marknadsförare som letar nya möjligheter att inte hoppa på de tågen.
Mm.
Så att det har ju drivits väldigt mycket i symbios mellan marknadsavdelningar och deras leverantörer, ska jag säga. Och det krävs ju otroligt stark strategi och en stark marknadschef för att kunna stå emot det här när du har specialister som kommer och säger att det här är viktigt eller en leverantör som trycker på med fantastiska bevis i dataform om vad som är viktigt och så. Samtidigt ska man ju vara ärlig och säga att det är klart att den här utvecklingen har också drivits på av affärssidan. Affärssidan har ju senaste åren blivit mer och mer fokuserade på snabba resultat och sådär. Men det finns en, jag tycker mig kunna se att marknadsdelen rent generellt har blivit väldigt fokuserade på att göra, producera. Man blir väldigt fokuserade på kreation och data och teknik och sådär. När man är med huvudet i de frågorna, ja, då är det lite grann öppet mål för affärssidan att komma in och börja styra och ställa. För man är inte på de strategiska frågorna och då blir man lite grann i händerna på dem. Så då, när de kommer och säger att vi vill gärna att ni gör det här och gör det här, ja, då är det svårt att säga nej.
Som jag har förstått det så är risken stor att marknadskommunikationen smyllar sönder så mycket att den halkar ner i den så kallade prioriteringstriangeln. Kan du förklara lite mer för våra lyssnare vad prioriteringstriangeln innebär? Så kanske de får hjälp att inte slösa bort energi på sånt som inte bidrar till effekt.
Absolut. Går det att rita här i en podd?
Ja. Men, jo, men ljud är jättebra att bygga upp bilder. Ja. Så. Tänk er en triangel.
Ja, men vi pratade ju om att det finns en massa saker som man helst vill lägga så lite kraft på som möjligt. Administration och produktion och sådär. Men sen så finns det ju de sakerna som man vill lägga mer kraft på. Kreation, exponering pratade vi om. Då är det ju så att det inte är så enkelt som att bara placera sig mellan de här två ändlägen, utan det är ju så att vi måste hitta rätt balans också mellan kreation och exponering. För vi kan inte bara lägga allting på kreation och inte visa upp det för någon. Mm. Och vi kan heller inte komma med i dålig kreation och visa upp det för många. Så vi måste hitta rätt balans däremellan. Så det ger oss egentligen tre saker. Vi har de här nödvändigt onda sakerna och så har vi kreation och exponering. Och de bildar så att säga hörnen i en triangel. Mm. Men saken är den, vi kan inte få allt. Så vi måste placera oss någonstans i den här triangeln med våra resurser. Var någonstans hittar vi rätt balans? Och då gäller det att hitta rätt balans mellan kreation och exponering till att börja med. Det är ju svårt att säga exakt vad den är, men generellt sett kan man ju säga att man vill ju lägga mer kraft på att nå ut än att skapa det man når ut med, om det går. Så att helst vill man ligga lite längre åt exponering mot det hörnet än att ligga mot kreationshållet. Vi får inte tappa kreationen, men vi vill inte lägga mest resurser där. Det här handlar lite grann om erfarenhet, vad kostar vad och så. Så att, kan man ligga någonstans mellan hörnen kreation och exponering och så långt ifrån det onda hörnet som möjligt så, och gärna lite grann åt exponeringshållet, så ligger man på en bra plats i den här triangeln och prioriterar sina resurser på bästa sätt. Apropå var ska man lägga budgeten? Det här är ett sånt perspektiv.
Ja. Ja, men det är bra perspektiv. Hoppas att lyssnarna får en bild liksom hur de kan placera det här nu i en triangel så att det...
De får läsa Karls artikel, för där tog du med
bilderna med.
Jag tänker, har du något så här framgångsrikt exempel eller case som du skulle kunna berätta om där man kanske har prioriterat sina kanaler annorlunda än tidigare? Där man har valt bort kanske någonting eller arbetat med färre kanaler och som har faktiskt gett till ett bättre resultat?
Nej, men till att börja med ska jag ju säga att det är väldigt få som vågar. Ja. För att det är ju så att börjar man göra saker, lägger till nya aktiviteter, lägger till nya kanaler, så tar man väldigt sällan bort. Och det är väldigt läskigt, apropå det är som en omvänd FOMO, att liksom, vad händer om vi tar bort någonting? Tänk om allting rasar. Liksom. Mm. Det där sms'et som vi brukar skicka till kunder då och då, tänk om vi tar bort det, tänk om hela försäljningen försvinner.
Det blir en risk i sig att jobba, tänka. Ja.
Ja, så att man vågar oftast inte ändra. Men jag tror att Karin, du hade ju med ett exempel som vi har pratat om i din artikel, ett case som vi har jobbat med, där det var ett företag, de opererade i 4 kanaler i det här exemplet. Så det var inte så många, men i exemplet var det bara 4. Och de gjorde 3 stora aktiviteter varje år. Och varje sån aktivitet, där försökte de vara lite smarta. Så att de delade in det i 4 steg i kundresan dessutom. Så att varje aktivitet var uppdelad i 4 typer av kommunikation, kan man säga. Och om man bara tänker på hur det där funkar, kanaler och aktiviteter, om man tänker att man gör 5 aktiviteter i 5 kanaler, och då har du ju så att säga 5 gånger 5, 25 rutor som du ska fylla med innehåll. Men är du i 10 kanaler eller 16 som du sa tidigare och kanske 10 aktiviteter, ja, då har du 100, 150, 200 rutor som du ska fylla med innehåll, så det blir en exponentiell ökning av mängden material du behöver skapa. Och då flyttas fokus snabbt till det här med administration och produktion och allt det här. Så att ju mer du gör, desto mer får av det här onda som vi inte vill ha. Och i det här exemplet så var det så att vi tittade på den här kunden. De var ju fyra, som sagt, kanaler, tre aktiviteter och fyra steg. Så att, då tittade vi på vad händer. Vi bara gjorde ett tankeexperiment. Vad händer om vi gör en aktivitet mindre per år? Istället för tre så gör vi två. Det vill säga vi prioriterar. Det kanske är något produktsegment som inte är lika viktigt som något annat. Vi tar de mest viktiga produktsegmenten och fokuserar på. Och så kanske vi inte behöver vara så akademiska så att vi tar fyra steg i kundresan. Utan vi
tar tre.
Det finns två. Vi tar två. Två okay. steg. Det var radikalt. Två steg i kundresan. Kanske de som så att säga ligger nära och de som ligger lite längre från köp. Och då skulle vi kunna tänka oss att vi har olika typer av kommunikation för dem. Och sen så sa vi, okej, vi går inte i fyra kanaler, vi går bara i tre. Och det intressanta med det här är att det händer saker väldigt fort när man gör den här minskningen. Det är fortfarande inte så att vi gör inte noll kommunikation, utan vi gör bara en liten minskning. Mm. Och vi såg att i det här fallet så nådde den här kunden 83% mer exponering för samma budget.
Så pass.
Wow. 83% mer exponering. Och de hade tre gånger mer exponering per aktivitet och sex gånger mer exponering per aktivering genom att göra den här förändringen. För att du får loss så mycket resurser genom att inte behöva producera allt material så att du kan nå ut mycket, mycket mer. Och då har vi inte ens tittat på medieperspektivet, det vill säga möjligheten att köpa media på ett effektivare sätt och kanske starkare kreation och sånt. Det är ju andra perspektiv i det här, men det här var bara ren ekonomiska resultat av den här förändringen.
Ja, det måste ju varit jäkligt kul att få se resultat för den kunden eller den.
Ja, absolut, absolut.
Ja, spännande. Har du typ topp tre råd för hur man ska arbeta på allra bästa sätt med sin kommunikation för att få ett större genomslag? Du har varit inne på det lite grann, men om du bara skulle nämna tre saker.
Ja, får se om det blir tre då. Nej, men till att börja med så ska man ju vara medveten om att komma åt de här frågorna. Det låter ju ganska lätt, som jag sa. Det är bara att göra en grej mindre och en kanal mindre och sådär. Så på pappret är det väldigt lätt, men utmaningen är att man har ju byggt in strukturer, organisatoriska strukturer, som gör att du kommer få motstånd när du börjar göra förändringar. Du kommer få motstånd från produkthåll till exempel. Om de ser att det finns en rättviseperspektiv på det här så kommer det alltid finnas någon som skriker om du vill ta bort någonting eller prioritera någonting. Du kommer få motstånd från dina leverantörer. Det finns alltid någon specialistbyrå eller frilansare eller så som värnar om sin kanal såklart. Eller sin expertis och kommer kämpa emot att du vill ta bort saker. Du kommer få motstånd internt också. För idag sitter alla med mycket egna specialister och de är organiserade i silo. Så varje silo kommer kämpa för sin kanal eller sin typ av kommunikation som man ansvarar för. Så man kommer möta en hel del motstånd. Så att jag tror att våra råd är att man måste börja med att titta på vad har vi egentligen för behov och enas om dem som jag pratade om tidigare. Mm. Men man måste också titta på vad gör vi idag? För att de flesta har inte lagt pusslet eller fått den totala kartan över allting som skapas internt. När vi kartlägger det där så märker vi ofta att det är mångfald mer som görs än vad man tror själva. Mm. Och ofta är det ju så att det som görs inte ens används. Jobbade med en kund nyligen där kom vi fram till 7% av allt som produceras faktiskt aktiveras. Så det produceras ofta en väldig massa material som bara hamnar i arkivet.
7%?
Ja, hos den kunden. Och vi hade en annan kund som hade ännu mindre. De producerade 11 000 assets om året för tre produktlanseringar. Och det mesta av det där användes aldrig. Man producerar för att det går, för att någon säger att det kanske behövs, för att det är möjligt, för kanske ska vi gå i den kanalen med kanske det där budskapet. Och sen så i praktiken så används det inte. Så det är också ett problem i det här perspektivet då. Att det produceras en massa saker som inte används. Så man måste titta på vad gör vi idag och vad behöver vi göra. Och kan man skapa en vision om att vi ska defragmentera och det här är behoven som vi ska uppnå eller som vi ska tillfredsställa, ja, då kan man enas om den här bilden och då kan man hitta en snitslad bana fram där faktiskt både affärssidan och de här interna organisatoriska delarna, silosen om man kallar det så, faktiskt är med på tåget och kan jobba mot en ny situation. Men det är en resa som måste göras. Så att, nej, topp tre tips kanske inte, men det finns en snitslad bana i alla fall. Ja. Så jag tror att man måste.
Borde det inte finnas också någon slags, om man säger uppifrån ledning som säger, nu får ni faktiskt ta och samarbeta här. Det här är våra affärsmål.
Ja, jo. Om man tänker från affärsledningens håll så borde du göra det. Men där är ju dels utmaning att de där affärsmål finns, men affärsstrategier kanske inte alltid finns tydligt formulerade. Och framförallt så har man kanske inte hittat prioriteringarna mellan de olika affärsmässiga områdena, produktsegment eller produktområden eller divisioner eller så. Och då är inte ledningen enad om vad som ska göras. Så då är det inte så lätt att säga bara samarbeta. Det är klart man kan samarbeta, men det kommer fortfarande vara en strid om vad som ska skapas. Ja. Okay.
Men om man då gör som du säger, man defragmenterar, då kan man lägga mycket mer resurser på det som egentligen är viktigast av allt. Och nämligen kreationen, kreativiteten. Mm. Vi skulle ju kunna ha ett helt avsnitt med vi hörs om betydelsen av kreativitet, för det finns i princip hur mycket forskning som helst och studier som verkligen visar att det är så här grunden. Till exempel att alltså, det är den näst viktigaste faktorn, den kreativa kvaliteten är den näst viktigaste faktorn för framgång. Den viktigaste är storleken på varumärket för att man ska synas. Och då vet man ju dessutom att små okända varumärken, där är kreativiteten ännu viktigare.
Yes.
Mm. Och den kreativa nivån, den bidrar dessutom dubbelt så mycket till genomslag jämfört med vad räckvidd gör för att öka kännedomen.
Uh-huh.
Och det finns ju också studier som till exempel Sara Rosengren och Mikael Dahlén, professorer på Handelshögskolan, har ju varit med i en internationell stor metastudie som så tydligt visar vad som händer. Och de har dessutom då, genom att studera 67 akademiska uppsatser från olika länder, kunnat exakt definiera vad är kreativitet, vad innebär den, vad blir effekterna, vilka effekter ska vi ha och hur kommer de till. Och sen vet man ju då så att säga, vad gör de? Jo, det är de som skapar resultaten.
Ja, superintressant.
Ja. Och då kan vi sen se brand sales, som kan ta stora varumärkes värdering. Vad säger de? Jo, kreativiteten är liksom energin till alltihopa. Mm.
Så måste man, men begränsningar i antal kanaler då?
Absolut.
Ja, det kan vara framförallt sättet att få loss resurser. För att, som vi sagt många gånger i det här samtalet nu, ju mer grejer du gör, desto mindre kraft får du per sak du ska göra. Och
så är det ju.
Och då blir det tummetottar av det nästa.
Det vill vi inte. Men ni på Capera har ju genom den här studien synliggjort den här, vad man kan säga, stora utmaningen som marknadsavdelningarna brottas med idag. Så det vore ju jätteintressant hur du skulle liksom summera den feedback som ni har fått liksom sen ni publicerade och gick ut och liksom berättade om de här resultaten. Vad har ni fått liksom för feedback på det?
Mm. Ja, men generellt är ju feedbacken jättepositiv på så sätt att de som vi träffar när vi är ute och pratar om det här och de som hör av sig och så, de känner ju igen sig och tycker ofta att det är väldigt skönt att vi har kunnat sätta siffror på det som man själv känner. För att sitter man på marknadsavdelningen och känner den här frustrationen över läget och kanske inte riktigt kunna sätta fingret på vad det är som orsakar den, så tycker man att det är väldigt skönt att det finns en rapport som man kan skicka till sina chefer eller intressenter och säga, kolla, så här ser det ut, inte bara vi, och vi måste göra någonting åt det, och här finns ett förslag på hur man skulle kunna angripa det. Så det är klart att det har varit superpositivt. Och det intressanta är att det här är ju en svensk studie, men vi har ju också fått väldigt mycket feedback internationellt. Rapporten finns på engelska, och vi har varit med i lite olika internationella sammanhang med den, och många säger ju att det är precis samma situation i andra länder. Det är lätt att tänka att det här är bara Sverige. Sverige är unikt och ett litet land och sådär. Men situationen verkar vara precis samma sak i alla länder som vi har haft kontakt med. Helt enkelt. Sen så är det ju såklart så att många säger ju att ja, men nu, vi känner igen oss och vi vet att det är så här. Men samtidigt så känner ju de som vi pratar med ofta att det är en tröskel att faktiskt börja göra någonting åt det. Man vet att det måste göras, men man vet inte vilken ända man ska börja i. Och man kanske känner sig lite maktlös ibland. Man är en kugg i maskineriet och sådär. Så den feedbacken får vi också, att man, liksom, man vill ha lite stöd i vad ska vi börja någonstans. Och i rapporten finns ju lite förslag på det, men man måste göra sin hemläxa på något sätt. Det är så.
Vad blir nästa steg då? Kommer ni göra en uppföljning på det här något år framåt och se om det har skett någon förändring, eller vad är planen med next step?
Ja, men det kommer vi det lär säkert göra, ja. Men kanske inte nästa år.
Nej.
Man vill ju se förändringar över några års tid säkert. Men det som diskuteras nu är att göra studien i flera andra länder. Då. Så vi har fått propåer från flera länder som är intresserade av att göra något liknande. Motsvarigheter till Sveriges annonsörer i andra länder och så vidare som vill sätta finger på det här för sina medlemmars skull och kunna guida dem i hur de ska forma sig för framtiden och sådär. Så det är ju någonting som vi tittar på. Och sen så, men i övrigt så använder vi ju själva förstås studiens resultat väldigt mycket i våra egna projekt tillsammans med våra kunder och sådär. Och det kan man ju säga att rapporten, om någon är sugen på att ladda ner den och läsa den, vi har ju pratat mycket om den nu, det kan man göra från Sveriges annonsörer från vår sida, Capero. Är ju att den innehåller ju massa siffror och sådär, diagram, lite nördigt. Mm. Men det finns ju också, varje sida kompletteras med en ganska tydlig analys eller beskrivning av situationen, hur man ska tolka den. Och där har ju vi försökt väva in väldigt mycket av våra erfarenheter som vi har från företag där ute. Så att det rekommenderar jag alla att läsa för att få lite mera kött på benen och få lite insikter i hur andra har det och sådär.
Bra tips till lyssnarna. Finns det något mer som du önskar tillägga som du inte tycker har blivit sagt än eller som skulle vara intressant för lyssnarna att ta del av? Vänder både till dig Robert och Karin.
Jag tänkte på, när du sa det så tänkte jag på en sak som en liten intressant tankelek bara. Om man vänder på hela frågan om fragmentering och så tittar man på hur mycket exponering finns det egentligen där ute att så att säga var en del av. Och IRM gör ju statistik varje år på hur mycket man köper media för. Och när jag tittar på det där, man kan räkna på lite olika sätt, men när jag tittar på det så fick jag fram att totalt sett i Sverige läggs det ungefär 76 miljarder kronor på köpt media. Och då är det intressant att fundera på hur stor del av den synligheten har du. Och är man då ett företag med 76 miljoner i mediebudget, då har man en tusendel av synligheten. De flesta företag har ju inte 76 miljoner, de har mycket mindre. Så låt säga att du har 7-8 miljoner, ja, då har du en tiotusendel av synligheten där ute. Eller share of voice då, om man väljer att kalla det. Så att, har du 7-8 miljoner, ja, då kan du synas en tiotusendel av all synlighet ute i Sverige på ett år. Och då kan man ju fundera på hur mycket har du råd att dela upp din tiotusendel i? Hur många budskap, hur många aktiviteter, hur många kanaler har du råd att dela din budget i? Om du vill synas med din kommunikation. Och den frågan tycker jag vore intressant för många marknadsdelningar att bara fundera på. Har vi råd att dela upp oss? Eller behöver vi faktiskt fokusera på några få budskap i några få kanaler för att faktiskt göra ett avtryck?
Det var en intressant...
Mycket intressant. Och vad ska vi lägga pengarna på? Ska vi lägga dem på 18 kanaler eller... 9 och lite bättre kreativitet.
Ja, exakt.
Ja, bra.
Viktig frågeställning.
Vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster ifall man sitter på någon dold talang. Så Robert, finns det någon dold talang som du skulle vilja dela med dig till lyssnarna i det här avsnittet?
Jag har nog inte så mycket dolda talanger tror jag. Jag har väldigt många hobbies och intressen, men de utgör jag med ganska dålig talang, skulle jag säga. Men däremot så, ja, men det kanske finns en liten, det finns en liten doldis i alla fall i mitt liv, och det är att min fru är gammal resereporter, och hon är inte det längre utan driver byrå, men vi gör fortfarande en del resereportage tillsammans, och då vrider jag på hatten och tar fram mitt alter ego och blir resefotograf. Och det där är väldigt kul, för då det tar oss till massa häftiga ställen i världen där vi får både så att säga, jobba lite ihop, och det är väldigt kul och härligt, men också resa och sådär. Så att, men då jobbar jag under pseudonym, hemlig pseudonym.
En hemlig pseudonym, ja. Får
inte veta.
Googla och försöka leda oss fram.
Det går säkert. Den är väldigt dold.
Med bra research hittar man nog pseudonym.
Ja, det låter bra. Ja, men jag vill bara säga stort varmt tack Robert och Karin för att ni ville vara med i podden Vi hörs. Och verkligen vilket intressant avsnitt det blev. Och den kunskapen från den här studien och det ni har jobbat med. Du har jobbat med Robert framförallt.
Tack.
Så spännande. Det här var som sagt det andra specialavsnittet för år med marknadsinsikter från Sveriges annonsörer. Och med det sagt så hörs vi igen om några månader. Vi hörs.
Det gör vi.
Ja,
vi hörs.
Hej. Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.